Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Gå in på patreon.com/arkivsamtal och bli avsnittsdonator. Bidra med ett par dollar så kan jag fortsätta pumpa ut en massa underhållning. Patreon är inte särskilt krångligt, men ännu enklare är det att bara swisha på 0760-724728. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Och en sak till. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Fredrik Jonsson. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Det är andra gången du är med, eller?
Ja,
det är Arkivsamtal. Hade vi något tema första gången du var med?
Jag tror att du tänkte att samtalet skulle flyta på ganska fritt ändå eftersom vi känner varandra och brukar småprata. Men det var väl ett mattema. Som du försökte få mig att prata om hamburgarrestauranger. Jag sa att jag egentligen inte var en jättehamburgare liksom kännare.
Mm.
Och kommer jag ihåg.
Ja, men det här var nog innan.
Vi pratade om serier också, tror jag.
Ja, men det här var nog innan jag började med temaavsnitt av Arkivsamtal som standard. Nu är det standard att man pratar om en specifik sak i ett avsnitt. Men idag så ska vi prata om manga. Och inte vilken manga som helst, utan geckiga kanske, framförallt. Det är ett begrepp då som betyder alternativ manga ungefär. Tror eventuellt det kan vara grundat av, vad heter han nu igen?
Tatsumi,
ja. Mm. Vad heter han i förnamn?
Yoshihiro
Tatsumi.
Det kan bli fel på några japanska namn här.
Vi kommer att droppa väldigt mycket japanska namn och en bråkdel av dem kommer kanske någon att kolla upp. Men det mesta är bara för skojs skull och för styla.
Vi hittar på det mesta.
Ja, men innan vi kör igång på allvar kanske vi ska kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och jag kände att jag gjorde ett litet tjänstefel eftersom jag var i Japan. Jag kom hem från Japan i förrgår, men tog inte med någon dryck.
Åh nej, jag som trodde jag skulle få dricka den här
Strong mytiska. Zero. Nej, alltså det var, jag var tvungen att åka typ 5 på morgonen och då var det fortfarande efterfest, det var Airbnb-lägenhet. Ja. Och då hade jag en Strong Zero och en Shuhai med en teckning av en tecknare som jag gillar mycket, som jag kollade upp. Han heter Rohai Yanagihara eller något liknande. Jag har köpt lite en bok av honom och
som du har slarvat bort.
Jag har ingen ordning på mina böcker liksom. Jag är inte som du. Exakt. Du har väldigt bra ordning på dina böcker.
Ja, fast det blir sämre och sämre.
Mm. Nej, men han hade tecknat, liksom, han tecknade lite för Suntory, det här stora japanska bryggeriet, eller vad det är. De gör väl whisky, de gör öl, de gör allt möjligt. Så den borde jag ha tagit med mig, men istället så tog jag en klunk av den på efterfesten och sen sov jag någon timme. Och nej, det är dåligt. Så det är väldigt, väldigt klänt utbud av väldrycken. Vi har Garant apelsinjuice, Faxekondi, den danska läsken, Fanta Zero, Ramlösa med smaken av granatäpple och en annan Ramlösa med smaken mango. Siciliansk citronsaft. Det är kanske mer en matlagningsingrediens än en dryck egentligen. Vi har Coca-Cola, en Fireball-kopia, Saranac Root Beer, Red Bull i smakerna kiwi, tropisk apelsin och cola, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad corporate rebranding, och för tråkmånsar och nejsäre, vatten.
Jag har faktiskt aldrig ens druckit det riktiga Fireball, så jag kan liksom doppa tårna i vattnet och ta kopian.
Mm. Då tar du en Fireball-kopia och jag tror jag tar bara ett glas Fanta Zero faktiskt.
Just det, jag lärde mig vid något. Moa tog två saker, visst?
Ja.
Jag skulle kunna tänka mig naturell Ramlösa som chaser.
Det finns bara med granatäpple och med mango.
Granatäpple.
Okej. Då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken.
Ganska avslagen Ramlösa.
Den har varit i min kyl väldigt länge. Kanske en liten kort presentation om vem du är. Kan du bjuda lyssnarna på?
Ska jag bjuda dig på det? Oj.
Eller ska jag göra det?
Det är ju, ja, det är roligare om du gör det. Jag vet inte.
Du är som seriepriset Urhunden juryn skulle säga, serieexpert. Nej, men de har ju lite lösa definitioner på vad en serieexpert är. Men du kan väldigt mycket om tecknade serier. Mm. Du är förläggare för tecknade serier. Driver förlaget Lystring. Och som ger ut tidskriften Det grymma svärdet. Du har gett ut några av mina böcker. Bland annat min debutserieroman Turist från 03. Och du har ett vanligt jobb som toxikokinotolog.
Nej, jag brukar säga konsult i läkemedelsindustrin.
Konsult inom läkemedelsindustrin. Ja. Uttalar jag det där rätt?
Nej, det var ett hittepåord.
Vad säger man?
Nej, jag skulle säga jag är disputerad apotekare, skulle jag säga. Faktiskt.
Ja, och det är delvis därför du går under smeknamnet Apoteket.
Just det. Just det. Jag kom också på den finaste, eller en lustig presentation av mig, en definition av mig som Moa Romanova kom med, var att hon sa att ja, men vi tänkte att du var Mats Jonssons coola kusin från stan.
Vilket inte stämmer riktigt, va?
Alltså, du är Mats Jonssons kusin. Cool ligger i henne, om hon tycker att jag är cool får hon göra det. Men jag kommer ju inte från stan. Men Mats Jonssons kusin är sant.
Men du har bott i Stockholm rätt länge.
20 år, ja.
20 år, och det är ungefär lika länge vi har känt varandra.
Ja, jo, ungefär.
Och vi lärde känna varandra via seriefandom. Du gav ut, du var redaktör ett tag för seriefanzinet Seriechock.
Mm.
Som tipsade om mycket av de liksom, serierna som jag är intresserad av. Du är lite min seriepusher också på något sätt. Mm. Att jag upptäcker mycket serier via dig.
Jag kan ju säga också att det är lite som att när jag gör Det grymma svärdet så finns det element av det. Fast nu är det snarare att jag översätter och publicerar diverse serier och liksom får fram dem i rampljuset. Snarare än att skriva om dem.
Ja, just det. Och det är mycket av den manga vi ska prata om idag som du har liksom presenterats för mig. Jag är ju väldigt intresserad av självbiografiska serier. Och jag har bland annat, en av de första jag läste liksom, på japanska serierna var kanske Doing Time.
Ja, just det.
Vem är Hanawa? Heter den.
Jag kommer inte ihåg vad han heter för honom. Ja, han gjorde en självbiografisk skildring. Han var redan serietecknare. Oj, sorry, sladden. Han var redan serietecknare och ritade något. Jag har inte läst innan han var känd för. Men han var också samlare av vapen. Alltså museivapen. Och även om det var pluggade museipistoler så var det liksom, fanns det någon lag mot det där. Så han åkte in i finkan. Så gjorde han en lång grej om en serieroman om sin tid i fängelsen.
Och den var intressant, men den skilde sig ganska mycket från alla japanska självbiografiska serier jag har läst har skilt sig väldigt mycket från nordamerikanska och svenska självbiografiska serier. De har en helt annan inställning till sitt eget känsloliv. De ignorerar sitt eget känsloliv ganska mycket. Det är ganska mycket, en ganska, om man vill vara taskig, ganska ytliga skildringar.
Ja, fast alltså, jag tycker inte att det stämmer på alla självbiografiska, men det finns en skola som funkar så, skulle jag säga. Och om man vill vara mer personlig i sitt självbiografiska serieskapande så kommer det fram på andra sätt än det brukar komma ut i västerländska serier.
Ja. Jo, det kommer fram lite på konstiga sätt. Alltså i den här Dung Time då berättade han, det var väldigt mycket upprepande om vad han åt i fängelset. Och han pratade ingenting om hur han kände, liksom vem han saknade eller...
Nej, absolut ingenting. Absolut ingenting.
Vilket är också liksom, jag vet inte, i annan, när jag läst japansk litteratur som jag åt lite grann, jag läste en bok som heter Inte längre människa, då är det samma liksom distanserande från känslolivet i den boken liksom. Det...
Jo, jag tycker nog att om man tar fram känslolivet, om man talar specifikt om självbiografiska serier, det är ju lite distans, men man kan ju få fram det på andra liksom poetiska sätt och i bilderna och sådär. Och att man får läsa mellan raderna för att liksom man ska förstå hur personen i fråga känner genom att titta på bilderna och liksom tolka lite beskrivande text som är kanske lite poetisk och eterisk.
Jo, men jag tyckte absolut det kom fram kanske mest mellan raderna när jag läste The Disappearance Diary. Har du läst den?
Ja, klart.
Nu nämner jag vissa som
vad
finns.
Vad heter han då? Gud, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han heter
Hideo Azuma.
Just.
Och han var känd för... han gjorde någon slags... jag tror... Vet du, Thomas Antila som är en svensk mangatecknare. Han skrev då att den här Azuma gjorde... Först han gjorde något som kallas Lollicon. Det som i Sverige är känt som barnporr. Enligt tingsrätten i alla fall. Det är väl gulliga snuskserier liksom, som kan tolkas som att det är barn. Men han var en sån tecknare, kanske till och med en pionjär inom den stilen. Men sen så började han supa och jag pratade lite om det här i förra avsnittet av Arkivsamtal. Men han började supa och kunde inte jobba och liksom stack från sin familj. Vilket man får reda på i liksom en intervju med honom i den här amerikanska upplagan som är publicerad. Jag kan ju bara läsa engelska, men där är en intervju med den här tecknaren innan, och då visar det sig att han hade liksom familj. För det nämner han inte.
Det nämner han inte i boken. Jag tänkte att det nämndes i boken, eftersom jag läste boken och läste efteråt.
Det kanske nämns att han har en fru, alltså i förbifarten.
Jag tror att
han har barn. Ja. För han hade barn också. Men där liksom mellan raderna fattar man ju att det är sån otrolig skam för honom att han inte liksom kan försörja familjen och att han är då alltså det fattar jag genom att läsa den intervjun.
Men det förstås
att han tar livet av sig också. Det är också antyder ju ändå att han skäms väldigt mycket. Men har du läst andra självbiografiska japanska serier där det är tydligare liksom känslomässiga skildringar?
Jag tänker på, vad heter han, Shinichi Abe. Det
låter bekant. Men,
men han var ju känd för att han var, jag tror jag har nämnt honom privat någon gång.
Var det stensamlaren?
Nej, det är Yoshiharu Tsuge.
Okej. Okay. Vi kanske ska bena upp det lite. Först, stensamlaren, det var jag har inte kunnat läsa den, för jag tror inte det finns på engelska de säger.
Den ska komma på engelska snart faktiskt.
Okej, okay, men det var en man som samlar på stenar.
Eller den heter, jag kanske bättre att jag gör det föråt som jag har läst den på franska då. Men det är en man, den heter, vad heter den? Mannen, vad heter den? På franska heter den l'homme sans talent, mannen utan talanger eller värde. Nowhere Man tror jag att den kan heta på engelska.
Okay.
När den kommer på engelska på något sätt.
Vilket förlag så är det som gör den på engelska?
Jag tror att det är New York Review Books som ger ut då hans brors serie nyligen. Men i alla fall, jag backar bandet lite grann. Yoshi Aritsugu är en av de ledande inom alt manga. Han är liksom så här Japans svar på Robert Crumb. Att de flesta citerar honom som liksom, man har hört sånt där som att den japanska serietraditionen vilar på två, det finns två berg, det är Osamu Tezuka och det är Yoshi Haritsuge. Och att det är som att man säger, jag vet inte vad man kan.
Osamu Tezuka är nog mest känd för Astro Boy. Och han var ju jättestor liksom i Japans
framförallt tror jag att han skapar den här manga som, om man säger manga till folk, så får man upp en viss bild av en bild på en viss typ av serie. Det var den
här typen av serie med stora ögon.
Det var det han gjorde. Det var det han skapade i princip.
Okay, men
man kanske kan jämföra honom med R.C. eller någonting. Eller, jag vet inte.
Okej, okay, och den andra killen?
Tsuge skapar mer den här avantgarde-mangan. Med lite mer konstnärliga syftande. Och lite mer poetiska och inte så mycket. Jag menar, vi nämnde Tatsumi förut. Tatsumi ska ju mera, vad ska man säga, skitig realism om liksom den mörka sidan av Japan med horor och alkoholism och liksom sånt.
Ja,
men alltså, Tsugi gjorde någonting annat.
Men han, Tatsumi, han gjorde en väldigt lång självbiografisk serieroman som heter A Drifting Life. Som då, den handlar väldigt mycket om hans seriekarriär. Han undviker också att prata om liksom väldigt mycket om sitt privatliv och sina känslor.
Jo, det stämmer.
Eventuellt så har han inget privatliv eller känslor, för det verkar vara som han bara tecknar serier. Alltså, han slog väl igenom kanske på 70-talet eller 60-talet.
Det beror på hur du definierar slå igenom. I och för sig.
Men det är den årtionden
i alla fall som det handlar. Han var ju aldrig jättepopulär i Japan egentligen.
Han lever han fortfarande?
Han dog för bara något år sedan.
Det kom en film om honom.
Ja, just det.
Det som jag inte har lyckats säga.
Nej, den var inte så himla bra.
Men han i alla fall, det verkar som han liksom lever sitt liv genom att teckna serier hela dagarna och sen så spelar han pachinko på kvällarna liksom. Deras spelhals liksom vinna pengar. Okay, så han satt och rökte och spelade alltså i serien. Och liksom det verkar som att han inte liksom haft några romantiska relationer överhuvudtaget. Det är så här, i scenen, i boken så skiljer han någon scen när det är någon kvinna som är lite flörtig som kommer upp till deras seriestudio. Liksom, att det verkar vara så här, en liten flört han haft under hela sitt liv. Liksom.
Ja, ja.
Men eller så är det bara att han lik den här Disappearance Diary-killen bara ignorerar och pratar om det. Jag vet faktiskt inte.
Jo, det men det är faktiskt, det är intressant att dra upp det där med kärlekslivet. Att det känns som att japanska serier, allt manga, det är väldigt, väldigt manligt. Det är liksom att man får lämna alla så här genushänsyn där här. Det är som att det är tecknat av män, i extremt stor utsträckning så tecknat av män för en publik bestående av unga män. Och som sen då, allt eftersom tiden går, blir de äldre och äldre. Så att det är lite fantomen-varianten att folk fortsätter läsa serier så med tiden blir
men om man tänker,
publiken äldre. Men det är väldigt vanligt. Liksom
västerländska tecknare som Robert Crumb eller Joe Matt liksom är 95% skulle jag säga att de tecknade manliga läsare också. Men de är ju helt fixerade vid kärlek och sex och relationer liksom, och sitt inre känsloliv, sin ångest, sin liksom skuld och skam och passioner och sexualitet och sådär liksom. Vilket japanerna ignorerar.
Ja, det finns en hel del sex i, jag drog ju upp Shinichi Abe här som ett exempel på någon föregångare till Yomat faktiskt. Nu utgår vi.
Var det han som jag kallade stensamlaren?
Nej, det var Yoshi Haritsuge.
Okej. Okay.
Men det är elliptiskt här. Tsuge gjorde, han var pionjär för att göra den här mer konstnärliga, poetiska.
Och gjorde typen, han självbiografiska serier också?
Inte. inte. Det är inte här, explicit, implicit.
Han
implicit.
Som samlar om stenar, samlas på stenar, det handlar inte om honom själv då?
Jo, fast inte. Han har väl aldrig samlat på stenar på riktigt, utan det blir i någon slags överhörmärkt. Alltså det är väldigt likt. Men jag menar, det är ju en man i samma ålder som Yoshiharu som har en fru och ett barn och som bor i en viss stad där han också bodde. Så att han säger inte liksom, det här är min självbiografiska serieroman, men det är ju väldigt nära. Det är snarare att han använder sig själv som figur utan att kalla sin figur för sitt eget namn. Så skulle jag beskriva det.
Ja, och det handlar ju då om att hans fru fattar inte varför vill du hålla på och samla med de här stenarna. Du tjänar inga pengar på det, men det är liksom hans passion. Vilket då är förmodligen
en metafor
för att han tecknade den typen av serier som man tjänar pengar på.
Ja, eller jag förmärker att det är en metafor för all typ av konstnärlig verksamhet. Bara du håller på och rappar eller någonting bara för skojs skull och lägger ner jättemycket tid på det. Det är ju samma fenomen och så säger din respektive att men vad fan håller du på med det här? Vi måste försörja familjen.
Det har aldrig hänt.
Ja, det är ju Frank, du drar ju in sekiner på det. Så,
jag har aldrig haft någon familj jag måste försörja.
Ja, du har flickvänner.
Ja,
fast ni har inte haft liksom en
ingen
familj,
ingen del av ekonomin.
Nej. Nej, så det är ganska mycket det det handlar om. Och det finns ju ett samband mellan den och Disappearance Diary, för det är ju också den här att, för han lever ju lite grann utan, han som i den här Nowhere Man, eller vad det nu ska heta på engelska, så lever han ju lite utanför samhället. Han lever på någon flodbädd, liksom någon strand där två floder flyter ihop och så samlar på stenar där, och det är som att han är i någon slags skuggvärld där det drar runt en massa lösdrivande existenser. Det är uppenbart att han inte är en del av det japanska samhället som är ganska konformt. Mm. Han är ju inte någon som går till jobbet varje dag. Absolut. Han är en total outcast.
Jag har ju faktiskt sett filmen som är baserad på den här serien, som är en spelfilm då.
Den är bra.
Ja, den verkar ha kommit på 80-talet eller? Var det ännu
tidigare? Jag tror det är sent 80, tidigt 90 tror jag.
Okej, för den ser väldigt gammaldags ut.
Ja, men serien är ju från mitten av 80-talet.
Okej. Men han var inte det där andra benet av japanska serien?
Jo, det är Yoshiharu Tsuge. Det är han.
Yoshiharu Tsuge. Och han är stensamlaren, som jag kallar honom. Okej, men det var inte han som var en föregångsgestalt för Robert Crumb, eller?
Nej, föregångsgestalt vet jag inte. Det jag sa var ju att det finns en annan tecknare som då heter Shinichi Abe som inte finns översatt annat än till franska. Men som igen är på gång. Det ska komma, tror jag, i höst någon engelsk översättning. Han gjorde självbiografiska serier där han var ganska, här kommer Joe Matt-aspekten in, han var ganska självutlämnande och han lämnade ut sin flickvän väldigt mycket, vilket också känns väldigt Joe Matt. Och det gjorde han ju redan typ sent 60, åren kring 1970. Så då var han ju definitivt före de amerikanska självbiograferna.
Ja.
Men han gjorde ju det på en helt andra för, liksom en helt annan, ett helt annat idiom än vad de här amerikanska tecknarna använder.
Vad betyder nu idiom?
Ja, eller vad ska man säga? Approach till serieberättande kanske man kan säga. Utan det var ju mer ett Yoshiharu Tsuge-influerat poetiskt berättande. Och det var det jag skulle komma in på. Att då kanske han inte, han skiljer ju inte sitt eget känsloliv explicit och säger nu mår jag så här, nu mår jag så här, nu mår jag så här. Utan snarare så har han lite poetiska sätt att få fram känslor på.
Det är nog de som jag liksom har kommit över som japanska självbiografiska serier som finns på engelska. Det är då Doing Time, Disappearance Diary, A Drifting Life. Sen så har jag inte hittats mycket mer.
Självbiografiskt? Jag trodde att vårt fält här var liksom alt-manga, inte självbiografisk alt-manga.
Jag kommer sätta titeln manga på avsnittet bara för att locka in ovetande.
Jag lärde mig förresten också att gekiga egentligen var mer av en term som man använde för vuxen serie i allmänhet. De behövde inte vara så jäkla liksom, alternativa för att kallas för gekiga, utan bara markera att det här är tänkt för en någorlunda vuxen publik, alltså inte pubertetsungdom.
Som då är Drifting Life när han skriver då, när han började, han sa att han började göra serier som var inspirerade av film istället för, alltså som är mer filmiskt berättande. Så det var ju liksom kanske action och äventyr, fast de var inspirerade av alltså det är ju inte liksom självbiografiskt på det sättet då, eller liksom. Nej. Det är bara någon slags vuxenserie var det väl med.
Ja, men han kände väl till miljöerna och personerna som han skildrade, fast det var ju inte, det Jag vet inte hur själv upplevt det var i sig nu.
Men sen var det den... är han japansk-amerikansk Adrian Tomine?
Just det.
Adrian Tomine, eller hur det ska uttalas.
Tomine, jag vet inte.
Men han, för han var då ett fan av Tatsumi och liksom fick sitt förlag då, som är Drawn and Quarterly, det kanadensiska förlaget, att ge ut Tatsumi på engelska. Och det är liksom vissa av de här amerikanska alternativ sällskapen också. Chris Weir har ju då liksom snackat mycket om sin att han var väldigt inspirerad av en gammal japansk serietecknare som heter Tagawa. Mm. Som jag också kollade upp som han gjorde väl serier på 40-talet. Som
det är inte så mycket vuxenserier. Så
nej, det är liksom inte vuxenserier, men det är liksom, den grafiska inspirationen är det extremt viktig för bland annat mig. Jag kollade upp liksom, jag gillar Chris Weir och kollade upp hans grafiska förebilder, och Tagawa var ju han har också så här slipcase på sin bok så att man fick en liten kassett som jag då gjorde i Död kompis, direkt inspirerat av den här Tagawa. Men han måste ju varit före, han var ju långt före då Osamu Tezuka också.
Ja just det, det var han.
Och ändå så är Tagawa, det är ändå lite runt och gulligt liksom, jo, lite i den här manga.
Jo, fast det är inte annat typ av berättande.
Nej, det är lite mer som så här, Fritz the Cat och Musse Pig.
Det är mer gammaldags serieberättande. Jag tror att Tezuka förde ett visst sätt att berätta serier på, med snabba klipp och hur man komponerar en sida och sådana saker, som är närmare dagens underhållningsmanga för tonåringar eller barn.
Det finns tre, fyra saker skulle jag säga som intresserar mig med japanska serier. Dels är det ju då de självbiografiska serierna, för att det är en genre som jag gillar i allmänhet, framförallt i västerländska serier. Och sen så är det ju då det grafiska, saker som bara är snygga. Matserier. Eftersom jag är matintresserad, det vet jag att du också är. Så då har jag läst. Men det, där är det verkligen inte alternativ manga, för matserier i Japan är ju extremt mainstream. Mm. Om man går in på 7-Eleven så finns det en massa olika matserier. Jag läste Oishimbo à la carte, är väl den som är vanligast då, att hitta på engelska. De har getts ut i... Så hur många volymer är det? Jag tittar bakom mig.
10-12 dussin kanske. På
engelska, finns det nog 8 kanske. Men i Japan så är det liksom en av de bäst säljande serierna som har liksom hållit på hur länge som helst. Jag tror nu har de en paus av olika anledningar. Det var lite problem när de gjorde ett nummer om Fukushima och hur det påverkade maten. Och regeringen gillade inte riktigt att han tog upp de negativa aspekterna av det liksom. Men enligt honom själv så var det inte därför han slutade teckna, utan det var någon annan anledning. Men jag misstänkte lite att han fick påtryckningar.
Det är intressant att du tar upp Fukushima, men det finns ju en serieroman som kom på, som jag redan hade läst på franska för flera år sedan, men som kom på engelska i år, som behandlar just kärnkraft och liksom kärnkraftskulier som håller på och rengör och städar i kärnkraftsverket och är väldigt exponerade för strålning, av en tecknare som heter Katsumata. Jag tänker mig lite att anledningen till att de grejerna blivit översatta är mer då post-Fukushima, så vill folk läsa om Japans kärnkrafts... Eller, kärnkraftsprogram.
De vill läsa om det.
Ja. Fransmän och amerikaner vill göra det.
Nej, men så det är jag intresserad av. Jag hade velat läsa, det var många som tipsade om The Solitary Gourmet, som också finns som liksom spelfilm, eller som finns som spel-tv-serie liksom, med en skådespelare med voiceover. Det är ju rätt mycket mat på.
Är inte
liksom
det Taniguchi eller?
Jag vet inte vad tecknaren heter.
Det är han som gör The Walking Man också.
Men det finns säkert eftersom det är en hyfsat stor serie, så finns det säkert fanöversatt på nätet. Det var Kim W. Anderson. Han sa att liksom i stort sett all manga finns fanöversatt på nätet nu till engelska liksom.
Jag vet inte riktigt om det är i stort sett all, för det är ju väldigt mycket. Men det finns en hel del, Det finns det.
På samma sätt som att i stort sett all, alltså jag tänkte på det här mangamålet, rättegången, när han blev friad för att det var så liten del av bilderna som ansågs vara barnpornografiska, så det ansågs Så det ansågs...
Det var uppenbart att han inte var pedofil liksom.
Ja, det var väl inte... Det var väl något kryphål. Svenska rättsväsendet ville verkligen fria honom, märktes det. Så att de liksom hittade någon liten grej de kunde hänga upp en friande dom på. Det vill säga att det var så liten del av de här bilderna som ansågs vara barnpornografiska så att det ansågs orimligt att döma honom för det. Jag kan inte exakt alla detaljerna, men det var något sånt. Men jag menade, det var bara en utvikning på uttrycket i stort sett allt.
Men till exempel den här stensamlaren, den finns
fanöversatt.
Okay. Sen några år tillbaka.
Ja, liksom. Solitary Gourmet är jag helt övertygad om att det finns fanöversatt. Men det finns inte i tryckt form på engelska, vad jag
vet. Det är väl inte samma nivå på översättningarna heller, om det är fanöversatt såklart. Nej. Men som sagt, den här stensamlaren ska komma inom ett antal månader.
Ja,
till och med ett franskt förlag som ska ge ut alla... liksom samlade verk av Yoshi Harutsugi nästa år.
The Complete Harutsugi. Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, och det är väl den effekten. Sen så har jag en, jag menar, det var självbiografiska serier, grafiskt snygga serier. Där har vi till exempel en tecknare som heter Moto Hideyasu som jag upptäckte i Japan som tecknar väldigt likt som jag tecknar. Mm. Och därför blev jag liksom inspirerad av honom och började teckna ännu mer som Moto Hideyasu. En tecknare som jag också träffade sen i Japan. Men sen är jag väl... Han fick några serier översatta i... Det var då Top Shelf som har gett ut mig och Mats Jonsson och bland annat i USA då. De gav ut en samling som heter Axe.
Ja, just det. Som egentligen var liksom best of från en existerande tidning som hette just Axe.
Ja, som då är en lite nyare version av Garo.
Som, och Garo var då Tsuges och Abes gamla tidning.
Okej, de startade den eller?
De blev kända i... Abe och Tsuge blev kända i Garo. Det var där de lanserades.
Den skulle kunna jämföras med Japans Galago.
Ja, just det.
Fast den är väl ännu äldre. Den är väl från...
Garo startade 64.
Okej, det är riktigt old school. Men där är det ju liksom... de gjorde då Axe, den nya Garo. Och så översatte de bland annat om Moto Hideyasu var med där, men jag fattade verkligen inte vad hans serie gick ut.
Nej, alltså det tycker jag också att när man har läst antologier med översatta alternativ manga, det är ju liksom det på någon nivå är intressant, men det är antingen obegripligt eller så skulle man bara döma ut som dåligt. Att det är som att det är en humor som inte funkar på oss västerlänningar.
Ja, men ungefär som när jag ser liksom skrik i YouTube-humor för barn nu. Där det kommer upp en grön persika som skriker liksom. Det är ungefär samma känsla. Så här, okay, jag förstår inte det här. Det är säkert jättekul för något barn.
För en viss publik.
Ja.
En viss publik.
Det känns med ungefär samma publik. Barn på YouTube idag och japaner i Garo på 60- och 70-talet. Det var mycket gröna persikor som skrek.
Ja, alltså, fast jag skulle säga en sak som jag påminner mig med när jag läser vissa av de här alternativ manga från 60-70-talet. Så påminner de mig ganska mycket om den svenska John Andersson. Alltså att det är svårbegripligt och lite surrealt och så är lite konstigt. Det är ganska distanserat och...
Alltså surrealistiskt, ja, och lite...
Konstigt. Alltså, jag säger inte att allt är så, men vissa, de mer utflippade tecknarna, de är väldigt lika John Andersson. Jag har faktiskt tänkt så långt som att John Andersson, han borde översätta sina serier till engelska och skicka dem till ett japanskt förlag så skulle det kunna finnas en publik för hans grejer.
Ja, det kanske stämmer. Men just rent estetiskt också, så liksom i Garo så upptäckte jag King Terry.
Ja, just det.
Terry Hook, vänta. Terry, hur talar du hans namn?
Jag säger King Terry.
Terry Hook och Yomura, något sånt. Men King Terry, Flamingo Studios heter han. En tidig spelare i det som i Japan kallas Heta Uma, som i Sverige kallas Fulsnyggt.
Hatgubbe,
ja, men fast det blir ju väldigt snyggt. Alltså King Terrys omslag till Garo tycker jag är fantastiska. Jag har köpt jättemånga sådana bara för att jag tänker att någon gång ska jag rama in dem eller ha dem på displaymonter i min bokhylla. För de är så jättesnyggt färglagda. Men jag kommer ihåg också att vi var i Japan med ett gäng Galago-tecknare liksom, och bläddrade runt på bland alternativmangan på då kanske framförallt Mandarake, som är den stora kedjan för tecknade serier.
Det går att hitta en avdelning med alternativmanga också.
Ja, på Mandarake i Nakano har de väl det i alla fall.
För jag kommer ihåg att jag var på någon slags japansk bokhandel i Kuala Lumpur som hade jättemycket manga, men det kändes som att det var, att hitta liksom den bra avdelningen var ju helt kört.
Men har du väl varit i Japan?
Nej.
Aha.
Närmast Kuala Lumpur, närmast. Kanske Ulaanbaatar,
ja,
kanske.
Ja, just det, du beskrev det i något radioprogram någon gång som att du, jag kommer ihåg att du sa så här, när någon, du skulle prata om japansk noise musik som då är ett annat intresse du har, så sa du så att nej, men det är lite som vad heter han nu, den danska regissören
von Trier.
Ja, du sa bara så, men det är lite som von Trier. Och sen så, jag förstod inte vad du menar i det radioprogrammet, men så sen efter han så frågade dig, så sa du så, ja, men von Trier, han är ju helt fixerad vid USA, men han har aldrig varit i USA.
För att han är flygrädd.
Ja, men det är inte där, det är inte på grund av flygrädsla.
Nej, det har inte.
Hur kommer det sig att du inte har varit i Japan?
Jag har aldrig åkt dit i jobb, aldrig blivit skickad dit i jobbet. Mm. Och jag har dessutom ungar som kanske inte riktigt skulle... Om jag har tre barn och ska åka på semester, lång semester, så känns det ju lite slösigt att åka till Japan om de är ganska små och inte förmår uppskatta det efter förtjänst. Så, tänker jag. Men alltså, det finns på kartan. Nu är de så stora som det finns på kartan att göra.
Men jag kommer ihåg då när vi var där med Galago att Mats Jonsson blev förtjust i någon gammaldags serietecknare, en tjej som hade tagit livet av sig och verkade göra, och tecknade lite som Mats Jonsson gör.
Jo, hon verkar jättebra. Jag köpte den boken, eller?
Vad heter hon?
Jag kommer verkligen inte alls. Vi får ta det här i någon slags efterkommentar. Jag har ingen aning om vad hon heter. Men det verkar väldigt intressant faktiskt. Och just att hon var kvinna var också ovanligt. Jag känner till, det finns någon i Garo till exempel, det fanns det, vad jag vet, en kvinnlig tecknare. Mm. Hon var ju en av de som gjorde de mest liksom poetiskt obegripliga serierna.
Ja. Men,
annars är det är ganska tomt.
Ja, det såg ju snyggt manga. Ut den där. Det såg
väldigt bra ut.
Men vi får försöka ta tag i det. Jag Mats sa att han ville få den översatt och utgiven på, kanske då på Lystring förlag ifall. Men det är väl en sån...
Ja, det är ju svårt också med någon som har varit död ett tag. Det är som att det är inte så mycket...
Svårt att hitta rättigheterna.
Ja, eller det är framförallt, det är inte så mycket tryck och liksom, vad ska man säga, känns inte så hett, kanske. Ens för japaner om det är någon som har varit död ett tag.
Nej.
Utan liksom, ja, hon var märksam ett tag och sen tog livet av sig och sen bara...
Men du snackar om något japanskt förlag som nu... ganska nyligen har börjat ge ut serier på engelska.
Ja, just det. Det också borde vara upp för ingen. Det är ett galleri som heter Black Hook som finns i Tokyo. Jag tipsade dig om det också, men jag vet inte om du tog det dit.
Nej, det blev aldrig av. Mm. Det var mycket som jag skulle göra i Japan. Bland annat köpa Strong Zero.
Och inte ens det.
Jag lyckades köpa det och dricka det där.
Men i alla fall, jag tror att det är någon engelskspråkig individ som är insyltad i det där, så att han har någon slags eget intresse av att liksom föra ut, sprida evangeliet. Men de har då, det är just, och det är det förlaget Black Hawk som ska ge ut den här Shinichi Abe, själv den här tidiga självbiografiska pionjären. Och, men de spred det ganska mycket. Det de har givit ut nu, det är något som är väldigt, som heter, vad heter det? Jag tog med en kasse, vänta.
Det heter, de tar med en kasse manga.
En kasse manga. Det heter Dokudami Tenement av Takashi Fukutani.
Vad är det för någonting?
Ja, det är då egentligen, det är ju långt senare än den här poetiska avantgarde artsy-fartsy-mangan från, som fanns i Garo på 60-70-talet. Det här var en ganska brett populär serie på 80-90-talet som handlar om, vad ska man säga, en halvalkoholiserad, sexuellt frustrerad slashas som hankar sig runt på småjobb och om han slacker liv i Tokyo. Och den av dem, det här är volym 3 då som de har givit ut.
På engelska?
På engelska, fast det är utgivet i Japan och det är utgivet i sån här, nu är det här radio så att man kan ju inte se, men det är ju utgivet i det här mangaformatet, du vet, med så här mjuka perma.
Stor pocket.
Ja, Tankabon heter det formatet. Och nej, det är väldigt intressant faktiskt. Och just den här...
Som den är bra, har du läst den?
Den är, jag, det här är volym 3, jag har allt det. Den här trean kom nu i höst. Och just den här är ännu mer intressant om man ska tänka så här, Idpol, och den här har ett queer-tema.
Identitetspolitik.
Ja. Att han... Ja, storyn är i princip att den här slashasen, han går ut och han lyckas faktiskt ragga upp någon.
Men det är en kille.
En kille, huvudpersonen är en kille, som sagt. Det är ju alternativ manga, det är bara väldigt kill.
Han lyckas ta livet av sig, som jag glömde på nätet. Han är där, kan man äta det?
Ja, det låter vagt. Men i alla fall, han går hem med någon.
Det var det flygplatsen.
Han går hem med någon över natten och sen så vaknar nästa morgon, så inser han att han har blivit uppraggad av en queer transvestit. Och sen så under hela, det är som en 150 sidor lång historia. Sen så utvecklas det att han liksom blir... Det är lite oklart om de faktiskt har haft något sexuellt. Eller, han är så full när han går och lägger sig. Så han vet, det framgår inte om de faktiskt har gjort the deed.
Nej.
Han och transvestiten. Men då blir han liksom kompis med transvestiten och han börjar gå på... Jag tror att han ramlar in på en transvestit bara av misstag. Och sen så blir han mer och mer innästlad i det här livet runt att vara queer i Japan sent 80-tal. Eller och det är väldigt intressant.
Vad heter den boken, sa du? Eller den bokserien?
Dokudami Tenement heter den.
Det är väldigt osäljigt för en engelskspråkig publik.
Ah, jo. Ja, jo. Det är också väldigt konstigt. Och sen händer, och som framgår att den här transvestiten från början, han har varit tvungen att bryta med sin familj. Att familjen har ertappat honom med liksom en dildo i röven och iförd kvinnokläder. Och hans dotter och hans fru har kommit hem och ertappat honom.
Han blir transperson och queer själv efter ett tag då?
Nej, inte huvudpersonen. Utan han är ju också så här bögnojig sen. Så han är ju väldigt främmande inför det. Men han blir ändå på något sätt kompis. Han blir kompis med den här killens dotter. Och sen så är det lite intriger också. Att han försöker gifta sig med någon... Hitta någon queer person att gifta sig med. Och så är det lite triangeldrama. Och nej, det är en bra underhållande historia. Och sen är den berättad. Det är ju verkligen berättat i en så här pang-på-stil. Det är ingen archy-fartsy poetiska excesser alls.
Men skildrar han känslolivet någonting? För det låter
men känslolivet. Jag menar på det här... Ja, okej, han kanske inte... Det är väl inte som Crumb att han går in och liksom bara kör någon slags existentiell ångest race, men det är ju känslolivet, han känner ju saker, som sagt, han vaknar, ja men det är ju som om du skulle se scenen när han vaknar och gått hem med den här transvestiten och är jättenojig, det är ju skildrat precis lika känslomässigt involverat som en motsvarande scen skulle skildrats av Joe Matt om han hade gått hem med en transvestit och något över det. Så okay. det finns likheter, men det känns inte konstigt, utan det känns inte distanserat på det sättet vi har beskrivit innan.
Nej.
En annan lustig sak är att de tyckte att de har en jättelång varningstext innan här. Dear reader, although published nearly 30 years ago, så finns det lite tveksamma saker i den här.
Är det transfobiska brasklappar?
Ja, det är väldigt konstiga brasklappar. Du kan kolla på dem så.
Ja, du kan ska läsa den för lyssnaren då, så om det är något intressant som står.
Nej,
eller det, men de ber om ursäkt för transfobin är den, eller?
Ja, ungefär. Fast transfobin är inte så extrem. Då är det känns... Nej, jag fattar inte som att de ber om ursäkt för transfobin. Jag trodde det först. Men sen så är det så här, telefonnummer till helpline, så här, community counter alert. vad är det? Occur help, telefonnummer till folk som man kan ringa om man skulle vara utsatt för något liksom närmande från en liksom queer person. Det är jättekonstigt. Ja, men jag säger det är jättekonstigt. Det är Japan. Det är konstigt.
Mm, alltså, de svänger, man tror att det här är gammaldags, men så här gör de det.
Alltså, man kan ju tycka att det är ju lite av en klyscha, så här bög som raggar upp en hetero person på fyllan och har sex med dem. Det är ju liksom en sån här...
Du tänker The Crying Game,
ja, twisten. Det är ju liksom inte PK nu.
Nej.
Alls.
Inte att göra humor av det kanske.
Ja, eller på det är nog mer okej. Det är nog mer okej att göra humor av det. Men alltså vissa... Många skulle vara okej med det, känns det som. Men det finns ju alltid liksom hårdföra transaktivister som skulle säga att nej, det här är stereotypskildring av den skrämmande transpersonen och det här är inte okej.
Mm.
Även om det råkar vara ett verk som jag ritat för 30 år sedan, så skulle de ju
kunna... Det är väl som Tintin i Kongo.
Ja, ungefär. Jo. Men jag tycker på det hela taget så är det liksom, om du är en transperson så skulle du nog vara ganska intresserad av att läsa det här som en skildring av liksom, hur var det att vara transperson i slutet av 80-talet i Tokyo. Så att jag tycker inte de behöver skriva ut några brasklappar i den här skildringen. Lite...
Nej, det beror på hur det är skildrat också. Om man säger så här, hur var det att vara svart i Kongo? Ska man läsa?
Nej, men alltså känslan är att det är inte skrämmande visa upp de här hemska människorna, utan det är inkännande skilda, skulle jag säga.
Mm. Men en annan aspekt då, förutom det här självbiografiskt, mat och snyggt rent grafiskt, det är liksom bizarro-effekten kan jag också gå igång på. När jag var i Japan första gången så var det då Stina Lövgren som jobbade med Galago då, hon visade den för mig. Hon har hittat någon serie som hon sa hundknullaren kallar hon den. Det var det Nemoto. Takashi Nemoto.
Ja, just, han är också en sån heta Uma.
Ja, fullsnygga tecknarstilen. Och jag tror han har tecknat en del i Garo också. Och han har blivit utgiven på engelska nu också av Picturebox, ett litet indie-förlag som jag tror inte finns längre.
Nej, det finns inte USA.
Men där var det ju, där, bara kolla på bilderna var så extremt bizarr. Det var någon gammal gubbe som var så extremt grov och liksom tog en hund från några barn och började knulla hunden inför dem, och det är ganska tecknat på ett ganska skojigt sätt. Det är så han, det är väldigt väldigt grovt, alltså grövre än många låttexter jag varit med och skrivit.
Man borde ju nämna Gengoro Tagame också när vi tar upp sådana här saker. Han är ju ganska extrem.
Vem är det?
Han är en... från början så var han väl egentligen en bögporrtecknare. Men sen har han gått över till att rita lite bredare saker. Men jag var hemma hos Henrik Bromander och han hade ju varit i Japan då och köpt på sig. Var det inte samma resa?
Jo, jag var med på den resan. Jag kommer ihåg att han köpte en del bögporr-manga och bögporr-posters.
Ja, det var väldigt mycket, väldigt extremt. Typ att, vad var det? Det var någon som var... Han blev fastbunden och sen så blev han utsatt för diverse övergrepp. Och sen var de skildrade väldigt explicit. Sen var det ritat in ganska så här... Det är lite Tom of Finland över det. Om du tänker en manga-version av Tom of Finland. Det är stora muskulösa homos som liksom sätter på varandra i alla upptänkliga öppningar hela tiden. Väldigt mycket sex nästan. Det är ritat nästan mest för att säljas i så här undercover, halvt undercover på i så här bögporrbutiker från början. Det var det han ritade för från början.
Ja, nej, men det finns ju verkligen så här lite något för alla inom japanska serier. Det finns ju liksom, speciellt inom sexuella fetischer så finns det ju alla, eller liksom, inte bara fetischer utan sexuella läggningar, böjelser, små sexuella antydningar åt olika håll. Jag har inte riktigt bevandrat mig i vad heter nu porrmanga?
Alltså, finns ett namn på det? Vad heter det?
Nej, men det, vad man säger, hentai.
Hentai, just det.
Fast det betyder nog bara snuskigt, typ.
Är det det betyder? Jag tror att det är någon speciell perversion. Men det kanske inte
det. Hentai är nog bara snusk, liksom. Okay. Eller naket.
Ja, men då är ju Tagame definitivt hentai på det sättet. Men jag kommer ihåg också att Henrik Bromander tyckte och lobbade. Ja, men de här grejerna borde man kunna köra i Galago. Och jag kände verkligen...
Snarare i Pox eller Epix då. Ah, Schröder var ju mer inne på så här att han var ju lite bredare i sin smak.
Han gav ju ut rena porr. Jag tror inte Tagame...
Han tyckte Berg var bra också.
Jag tror inte Tagame var aktiv under de år som Schröder var aktiv som en serieutgivare. Så att det var en match made in heaven som aldrig kommer att hända. Mm. Liksom, för att det inte synkade. Men det intressanta med Tagame är ju att han har ju också gått vidare. Han är ju liksom en bra serieberättare. Och han har gått vidare, så hans senaste grej som jag såg när jag var i den lokala seriebutiken här i Stockholm, så för serier, att den har kommit på engelska då, en skildring av att växa upp med två pappor i samtida Japan. Mm. Det är liksom en sån här snäll allålders serie som han har gjort. Jag vet inte om den... Ja, man måste ändå kunna klassa den som någon slags altmanga. Då har han hållit igen jättemycket. Man kan ju dra parallellen till Henrik Bromander igen. Att man börjar med att vara väldigt explicit och sen så går man liksom bli mer lite nedtonad i sina skildringar.
Ja, Bromander gjorde väldigt mycket grova sexskildringar från början, men sen blev mer intresserad av subtila stämningar i det mänskliga inre.
Det är ingen slump att vi nämner honom här också, för han har också ett intresse för han skrev en essä i Digimasfäret där han tog upp Yoshio Harutsugis bror, Tadao Tsugi.
Som också är serietecknare.
Ja. Ja, med hans bok också.
Mm. För jag vet just att Henrik Bromander har pratat om någon japansk serietecknare, har visat för mig också, som bland annat handlar om bergsklättring.
Ja, ja, men det är Jiro Taniguchi.
Okej. Okay. Och han finns utgiven på engelska.
Ja, han finns på danska till och med.
Han är stor.
Ja, han dog också nyligen. Vi pratar om alla vi droppar är antingen geriatriker eller döda. Men
vad sa du, antingen är de
antingen är de jättegamla eller som döda. jo, men Taniguchi, han är ganska annorlunda, för det känns som att han har tittat ganska mycket på västerländska serier.
Vem är nu Taniguchi? Var det
bergsbestigar-mangan? Jag tror att det var han som gjorde också den här The Lonely Gourmet, tror jag också var han.
The Solitary Gourmet?
Solitary Gourmet.
Va? Ja. Är det samma kille?
Jag tror det.
För den vet jag är en jättestor hit i Japan liksom.
Men jag upplever att han gjorde också en serie som heter The Walking Man. Mannen som går, Lomki Marsh, som finns översatt till en mängd språk, som är lite som John Porcelino-serier, typ att han går omkring och så tittar han och jag känner en inre frid. Åh, solen går upp. Vad vackert det är. Den typen av grejer.
Det är roligt att göra en referens till en smal serietecknare i Japan till en kanske ännu smalare serietecknare från Illinois.
Nej, men det speciella med honom, jag tycker nog i hans serieberättande, Taniguchi alltså, så han är väldigt påverkad av europeiska serier, så han känns inte så himla japansk i sitt uttryck egentligen. Jag vet inte riktigt om man nu tänker på manga som en stil.
Som en tecknastil?
Ja, eller som en stil att teckna och berätta i. Den är ganska vittfamnad, men tar allting från Tezuka till King Terry. Liksom.
Mm.
Så jag har svårt att få in Taniguchi i det fältet, utan jag har lättare att placera Taniguchi i någon slags italiensk eller fransk serietradition faktiskt.
Mm. Men de här bergsklättraserierna, gillar du dem? Är det...
Jag har inte läst dem faktiskt.
För Bromander tyckte de var väldigt bra, men de verkar också vara ganska så här stillsamma skildringar av naturen.
Jag tror, i vanlig ordning tror jag att jag har en av de bergsklättrarvolymerna, men jag har inte hunnit läsa dem. Jag plöjde ett par volymer manga den här i morse, efter att du ringde hit mig, bara för att komma fiska upp min...
komma i kapp.
Komma i kapp.
Vad var det du läste då?
Då läste jag... jag läste en serie av, vad heter han, Baron Yoshimoto, som är mer någon slags mainstream manga som också kom tidigare år. Men den var inte så himla bra. Alltså, jag säger fel, inte mainstream gekiga skulle jag säga.
Mm.
Alltså
att det var mainstream alternativ serie.
Ja, mainstream vuxen serie. Mm. Och det var i förordet i den boken som jag lärde mig att gekiga, det var inte jag medveten om, att gekiga i Japan används för alla typer av vuxen serie, även sånt som är ganska som är mer epic än det pox, eller man ska säga, som är mer mindre alternativt och mer svennigt. Gekiga kan vara allting som riktar sig till en publik som inte är...
Skulle du säga att Oishimbo räknas som gekiga?
Ah, ja.
Okej.
Okay. Mm. Enligt då Ryan Holmbergs förord till den här Baron Yoshimoto-boken.
För jag kommer ihåg när vi var då med Galago i Japan och hade en utställning där på svenska ambassaden. Och då var det liksom japaner där som för vi sa så här, men jag trodde då liksom att, eller manga är ju det japanska ordet för serie. Och när jag pratade om manga så var han så, nej, ni gör gekiga.
Ah, okay.
Det är inte, det är väl liksom, de skiljer rätt mycket.
Jo, men det var Brian, det, som sagt, jag är inte klart för mig för jag läste det förra året. Att i Japan så betyder det i princip all typ av, i väst tenderar vi att tänka på gekiga som att antingen är det sån här råa skildringar av livet på tillvarons skuggsida som Tatsumi gör, eller så är de här poetiska Shinichi Abe, Yoshi Aratsugi-serierna. Men i själva verket så är det gekiga, fast alla de andra sakerna är också gekiga. Alltså typ Yojimbo, eller vad heter det? Yojimbo
à la carte heter de när de görs ut på engelska.
Den andra boken jag köpte då, eller som jag läste i morse, var Tadao Tsuges Slum Wolf, som då är, han är då brorsan till till Yoshiharu som gjorde den här stensamlarserien.
Så det här är lite old school grejer eller?
Ja, det är gamla grejer. För att, alltså den kom ju nu i hösten, boken, ja, på
engelska.
Men när
de tecknade?
Ungefär. 60-70-talet. Mest, ja, 68 till 76 eller något sånt där.
Vad är det för typ av serie?
Det är egentligen någon slags gangsterserie skulle jag säga.
Mm.
Det är historien om en gangster. Att det är liksom, jag hann inte läsa hela förordet.
Är det från japanska gangstervärlden då?
Ja, alltså, ja, jo. Jo, fast det är ju inte gangster, utan det är mer liksom låglivsvärlden nedanför gangster, så att folk är småkriminella.
Det är inte Yakuzan?
Nej, inte Yakuzan. Yakuzan nämns ibland, fast mer som ett hot, att om det ska bli en riktig fight, ungefär som i Simons 120 dagar när du börjar hota med att, ja men ska jag hämnas på den här så kallar jag på Piratos. Ungefär på den nivån figurerar Yakuzan i den här boken, utan för det mesta rör sig folk på bara en allmän låglivsnivå. Om jag förstod saken rätt så växte Tsuge, han är född 41, men han lever fortfarande, och när han växte upp då 50-60-talet, det var ju jättefattigt efter kriget, så att det var ju extremt usla och karga förhållanden vad gäller allt. Och det är den typen av värld han skildrar egentligen i de här serierna. Jag tyckte den var bra. Och det var som sagt Tadao Tsuge som... Det fanns en volym av honom på engelska sen förut som Ronny Courtley har givit ut. Förmodligen på grund av Adrian Tomineys förmedling då.
Ja. Ja, han är ju... Alltså, jag gillade väldigt mycket då. Alltså, det var ju Tomini som plockade upp A Drifting Life, verkade som. Och den gillade jag väldigt mycket. Men de andra liksom... Han gjorde ju... alltså Tatsumi gjorde så här lite novellserier. De fattade jag inte riktigt. De tyckte inte det var så alls lika bra. Om jag ska rekommendera någonting så skulle jag nog ändå säga att man tar sig igenom A Drifting Life, som är också så en av de liksom tjockaste serieromaner jag någonsin läst. Det måste vara 700 sidor eller något sånt där, och skildrar hans ganska händelselösa liv.
Jo, på ett väldigt nördigt och så här konstigt sätt också.
Ja.
Men det finns ju fler. Det finns en, vad heter han nu? Åh, gud. Vad heter den? Jag tappade. Det fanns någon som gjorde en skildring av livet på någon söderhavsö under andra världskriget. Mitsuki, så heter han nog. Ja. Shigeru Mitsuki. Onward Towards Our Noble Deaths heter den på engelska.
Och
den är 800 sidor tjock liksom, men den är väldigt lättläst. Men alltså, man måste ju kanske, alltså, det är ju en rätt upp och ner krigsskildring, så om man tycker att det är för grabbigt och jobbigt så kanske man inte tycker det är så jättekul, men jag tycker det är en bra skildring.
Men är den, har han själv varit med i kriget?
Ja, han var med. Han var där. Han var där.
Men det var inte självbiografiskt?
Jo. Okay. Den är självbiografisk. Aha. För han har också gjort en självbiografisk skildring av hela sitt liv. Som är Shigeru Mitsuki.
Okej.
Men igen, han är också en sån person som skiljer.
Och den finns inte på engelska?
Jo, det finns på engelska. Alltså, nu är det mer så här nörd-analia. Det finns, han har gjort en serie som heter The History of the Showa Era. Som Ronny Courtley har givit ut i, tror jag, 500 sidiga volymer eller något sånt där.
Okej. Och det är den krigsserien?
Nej, då finns kriget finns med. Krigsserien är separat, det är bara en novell. Det var 800 sidor novell. Liksom. Det är ingen roman. Romanen är flera tusen sidor. Först kom Onward Towards the Noble Deaths. Och sen kom den här History of the Showa Era. Showa Era var ju då när de har sett att definiera historia på Japan. Att så länge man en viss kejsare är härskare så är det den eran. Ja. Den är, tror jag, 4 volymer. Men jag råkade börja köpa den på franska. Och på franska går man inte ut History of the Showa Era, utan istället Mitsukis självbiografi.
Mm.
Som är nästan samma sak. Det är som en remix av samma grej.
Att det här, men är det samma serie?
Delvis samma serie, fast självbiografin pågår. Han har ju levt efter det att Showa Eran tagit slut. Så han har fortsatt att rita grejer som har hänt efter att Showa Eran tagit slut. Men då har han ju gammal, så att det händer ju inte så mycket spännande. Sen han klippt ner i den här Shelby-varianten, då har han tagit bort en massa så här historiska grejer.
Mm.
Så jag skulle nog säga att den franska varianten är bättre. För att det är som att han har Shelby-grejer om... Ja, du tänker dig memoarer.
Yeah.
Och sen har han korsklippt det med så här, och det här var 1931. Ja, men då invaderar vi Manchuriet och bla bla bla. Och så är det några sidor som är ganska torrt berättande, som berättar om vad som hände liksom med Japan i stort.
Mm.
För att det ska vara en historia över Showa eran. Och i den här självbio-varianten så har han tagit bort ganska mycket de här historiska grejerna.
Yeah.
Och klippt ner det. Vilket gör att det funkar bättre som serie.
Det påminner lite om Mats Jonssons Nya Norrland, där han delvis skildrar sitt eget liv, men också vill berätta om... om Norrlands historia.
Mm. Skulle kunna ha varit en influens, men jag är ganska säker på att det inte är det. Men det stämmer. Det är samma anslag.
Men det, är den typen av... Är det samma typ av japansk självbiografiska serie då, att han inte skildrar sitt känsloliv speciellt nämnvärt?
Stämmer. Ja, det är väldigt mycket... Det är väldigt lite romantik, om man säger.
Det är rätt konstigt, för liksom, det är hoppet från... Det som jag ser som liksom det vardagliga känslolivet till det här liksom extremt bizarr sex.
Jo, det finns ingenting. Det är mycket prostituerade också i många av de här serierna. Att liksom de sexuella kontakter som män har innan de gifter sig, det är hos horor. Liksom. Jag vet inte hur det ser ut i Japan idag, men jag antar att det var så det såg ut på 60-70-talet åtminstone.
Det kanske det var. Nu tror jag det är nog lite mer... frisläpp, men jag kan ganska, jag är inte så jätteinsatt.
Sen kan man ju också, man tänker också den här miljön som Tadao Tsugi växte upp i, liksom att halva Japan var en enda stor slum, då kanske inte så konstigt att prostitutionen frodades.
Nej, men jag ser också en parallell med liksom den här liksom skapande machokulturen inom serier, som också inom rapmusik, liksom om man kollar på amerikanska rappare, så skildrar de liksom bara kontakter med strippor och kanske inte så mycket prostituerade, men liksom det är väldigt lite av det som är liksom det vardagliga romantiska livet.
Eller liksom att man umgås med kompisar av motsatt kön.
Ja, det är inte så vanligt heller.
Nej.
Men det gör ju en viss exotisk touch till också, att man får lära sig lite om liksom en annan kultur på det sättet. Okej, det här verkar man inte prata högt om, eller det här verkar inte vara en stor del av folks... antingen är det då att de inte bryr sig om det, eller att det är fult på något sätt att prata om det.
Det är väl också, det är ju så extremt det japanska samhället. Om jag har förstått saken rätt, det är ju ganska stort, för normala svenniga personer i Japan så är det ganska stort avstånd mellan män och kvinnor. Att kvinnor är hemmafruar och männen åker till jobbet och jobbar 12 timmar om dagen.
Ja, jag vet inte om det är så fortfarande. Jag tror den luckrats upp ganska mycket.
Min bild av Japan präglas av gamla serier från 60-70-80-talet. Ja. Lever kvar det förflutna.
Mm. Är det någonting vi har glömt att säga om manga?
Eller det finns massor att säga.
Jag tror vi har sagt allt om manga.
Alltså, det här är ju bara skrapa på ytan också.
Vi har ju inte pratat om mainstream manga överhuvudtaget. Eller jo, kanske då
Oishimbo.
Ja, det är mainstream manga, och Osamu Tezukas Astro Boy var väl också rätt mainstream på något sätt.
Vi har inte gått till botten med Astro Boys unika kvaliteter.
Nej, men jag uppskattar, alltså Astro Boy, så jag tecknade filmen när jag var liten. Det gick på tv när vi bodde i Australien med min familj ett halvår ungefär. Och då gick det liksom som morgon tecknad film tv. Och där lärde jag mig, det tyckte jag var roligt. Det var liksom ändå en robotpojke. En vetenskapsman vars son dog. Och så försökte han liksom återskapa sin son i robotform.
Mm.
Så det var liksom ganska känslomässigt starkt där. Sånt tror jag, den typen av känslor kan de nog skildra rätt bra, det här liksom kärleken till föräldrarna eller sina barn och sånt där. Liksom att det här stoltheten där och liksom...
Ja, igen, det är lite dubbelt här. Det är ganska... Det finns ett element av det här, i alla fall i bredare manga, att man ska bara skruva på tårkranarna och liksom, det är våld och det är ganska ett sätt att berätta serier på där folk är ganska utåtagerande.
Mm. Jo, men man tar väl liksom genrebiten till extremer. Mm. Om det ska vara en snyftare så ska det vara en extrem snyftare.
Mm.
Om det ska vara porr så ska det vara sjukt så in i helvete. Mm. Eller nej, kanske inte alltid. Nu
ska det vara det svårt, ska det vara riktigt jävla obegripligt.
Ja. Ska det vara surrealistiskt så ska det vara riktigt surrealistiskt. Ja, men det finns såklart... Det är aldrig lika roligt att försöka berätta att det är mångfacetterat.
Nej. Man vill dra det till sin spets och komma med fördomar. Och...
Ja, men då kanske vi ska börja runda av. Har du något du vill göra reklam för? Kommer du med någon ny bok på Lystring förlag eller ger du ut någon?
Ja, just det. Jag gav ju ut manga i år faktiskt.
Mm,
faktiskt. Jag gav ju ut boken Sadboy.
Ja, just det. Det var jättebra. Fast det var ju inte japansk manga.
Det var ju manga. Det var ju manga. Det var ju,
eller var det Gekiga?
Det var nog Gekiga. Jo. Jag kommer ihåg han hade en panel. Det är en argentinsk tecknaren Berliak som numera bor i Polen vars bok Sadboy jag gav ut i våras. Den är ganska mycket ritad i en... sån alternativ manga-stil skulle jag säga. Ganska bra exempel på.
Väldigt bra. Han var också föremål för en transfobi-debatt. Någonting att han hade jämfört att bli manga-tecknare med liksom en könskorrigering.
Mm.
Och så hade han då hamnat i Twitter-bråk med någon transaktivist. Och som då till slut ledde till att han förlorade sin bokdeal med Drawn & Quarterly i USA. Så han är fortfarande inte utgiven på engelska.
Nej, alltså jag gick med hans agent på den här seriemässan, Mocka i New York i våras. Och hon sa till mig, så här, ryckte upp på axlarna, så här, nej men den här boken den är bara död i Amerika.
På grund av det Twitterbråket?
Ja, för det är som att jag tror att de som var på fel sida i Twitterbråket, de hade mäktiga vänner.
Mm.
Och då är det som att de har backat. Och sen det finns ju inte jättemånga stora förlag. Jag tror att Drawn & Quarterly är ett stort förlag och de gav honom silkesnöret. Fantagraphics är det andra stora alternativförlaget. Mm. Och de hade läst den och tyckte inte om den. Och sen finns inte så många kvar. Liksom. De andra små förlagen, de vill inte skandalisera sig.
Nej. Men vet han, Simon Hanselman, som är liksom en av de stora alternativstjärnorna just nu. Mm. Han är väl queer åtminstone,
inte transperson. Han tycker om att klä ut sig i kvinnokläder.
Fast och han är väl kvinnor. Ändå på Berliaks sida.
Jo, men det var ju en sak som också... Jag kommer inte ihåg om det var Berliak eller Alessandra, hon agenten. Hon skickade mig den här länken till att Simon Hanselman var på signeringsturné i Italien. Och så var en bild på honom med en italienska... Det var en sån här screenshot från italiensk tv när han var intervjuad.
Mm.
Och då sa han, så kunde man läsa på textremsan eller hur det var, att ja, det är helt sjukt i Amerika. Jag menar, jag vågar inte ens säga att ja, men jag känner Berliak, jag tycker att han är okej. Okay, för att, ja, då kanske jag blir korsfäst för det.
Mm. Han är... amerikanska serievärldens Mr. Cool.
Berliak. Ja, definitivt. Mm. Men jag kan ju också lägga till, Hanselman är ju dessutom inte...
Oj, nu fick du någonting i halsen.
Hanselman är ju dessutom lite ett steg bort, för han är ju invandrad australiensare, så han är ju inte riktigt... han är ju inte en riktig amerikan. Även om han råkar vara gift med en amerikan. Så. Mm. Men ja... Men ja, om jag skulle pusha för något så var väl det att det skulle falla på sin...
Att du har gett ut manga.
Mm.
Men hur hittar man den?
Det finns bara Libris. Sadboy. Sadboy av Berliak.
Mm. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Fullbordat samtal?
Nej, du ska säga ditt
namn. Nej, fan! Fredrik Jonsson.
Fullbordat samtal. Thank you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedy-ad-free. That's amazon.com/comedy-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.